Ja, då var det en nytt tillfälle att mötas och vi fortsätter med undervisningen och bibelstudierna utifrån Kolosserbrevet. Jag vet inte om du var med förra söndagen eller har lyssnat på under veckan här eftersom det ligger på vår hemsida, Lugnås Pingstförsamling. Men vi ska fortsätta här med bibelstudiet och Kolosserbrevet och det blir del två här då. Och det är intressant att ta del av den här undervisningen. Och jag nämnde det förra söndagen här också att det är ju något alldeles speciellt när man tänker på att det är skrivet från fängelset, från en ofrivillig karantän om man vill se det så, av aposteln Paulus som hade en dödsdom hängande över sig. Och så skriver han de här fantastiska breven. Filipperbrevet är också från fängelse. Efesebrevet som är tvillingbrev till Kolosserbrevet. Brevet till Filemon. Så uppmuntrar han församlingen och uppmuntrar han de troende. Och att glädja sig i Herren och att han talar om frid och han talar om den andliga kraften. Han själv har det väldigt svårt. Och det är inte så att jag tror att Paulus inte led, det gjorde han. Det nämner den i Kolosserbrevet också. I slutet av Kolosserbrevet här så vädjar han till församlingen verkligen att tänka på att han är fånge. Och han vädjar verkligen om förbön och så här. Så det var naturligtvis ett lidande för honom. Och en frustration, även andligt och psykiskt, att känna att han var så begränsad. Men samtidigt så hindrade inte honom att vara med och påverka. Och vi vet ju hur de här breven som han skrev, hur det har påverkat hela världshistorien faktiskt. Den kristna församlingen och kyrkans framväxt och hur många människor som har läst de här breven genom historien, det vet man ju inte. Men det är ju miljontals med människor som läser dem idag, kanske dagligen. Och tar emot undervisning och så vidare. Det är ju fantastiskt egentligen. Brevet, Kolosserbrevet, det skrevs samtidigt som Efesebrevet och brevet till Filemon. Och de överlämnades av en man som heter Tychikos. Det alltså överlämnades direkt till församlingarna. Och Filemon, brevet till Filemon, det överlämnades också i Kolosse eftersom Filemon bodde i Kolosse var en del av församlingen där. Och temat för Kolosserbrevet är ju egentligen Kristusbrevet. Då Paulus betonar det här att Jesus Kristus är den unike frälsaren. Och det behövs inga tillägg till det han har gjort, hans frälsningsverk. För det han gjorde på korset, det är tillräckligt. Och det var problem här i Kolosserbrevet. För det härjade villoläror i Kolosseförsamlingen. Och det ser man när man läser brevet här att det fanns mycket av villoläror. Och Paulus han hade aldrig varit i Kolosseförsamlingen. Han kände dem inte så personligen. Men Epafras som Paulus hade en nära relation till och som hälsat på Paulus här under fångenskapen. Han hade gett Paulus information angående situationen i Kolosse för Epafras. Det var han som hade grundat församlingen i Kolosse. Han kände till den och var även ledare för den. Och för även grannförsamlingen i Laodikea och Hierapolis. Och Paulus han skriver väldigt tydligt här om vem Jesus Kristus är. Och han går till rätta med villfarelsen. Han går till rätta med gnosticismen som börjar tränga fram här eller ja, komma fram här i Kolosseförsamlingen. Och det är en villolära som de första församlingen och under de första tiden i den kristna historien hade mycket problem med. En rörelse som blandade olika religioner och filosofier och tankar och så. Så var det en rörelse som konkurrera med den sanna kristendomen och den smögs in i församlingen och hade en förödande effekt många gånger. Så Paulus han går hårt åt här mot den här villfarelsen. Och vi ska titta här på i kapitel 1 så börjar det med en hälsning från Paulus. Och Paulus skriver som så ofta annars tillsammans med medarbetare. I det här fallet är det Timoteus som står som medavsändare. Och det är han ju till flera av apostelns brev, Timoteus, en kär medarbetare, en trogen medarbetare till Paulus. Sen går det vidare med en tacksägelse. Och det lyfter Paulus upp att han tackar Gud för församlingens tro. Vi läser så här i vers 3, kapitel 1. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, var gång vi ber för er. Ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, om hoppet om det som väntar i himlen. Och det är fantastiskt. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, var gång vi ber för er. Så Paulus hade en väldigt kärlek till den här församlingen, fast han inte kände dem personligen. Han tackade alltid Gud för dem, och de hade verkat ett gott rykte, och de gjorde väldigt mycket gott. Sen talar han också om evangeliet som har nått fram till er, liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Och evangeliet bar frukt och det växte till i den hela dåtiden kända världen. Kristendomen var verkligen på frammarsch. Och det talar Paulus om här. Att det bär frukt. Det var många som vittnade, många som predikade på olika platser. Och människor kom till tro och församlingar växte till. Och Kolosseförsamlingen var ju en sån församling. Som hade bildats inte så många år tidigare som det här brevet tillkom. Utan det var en ny och färsk församling, som alla församlingar var här naturligtvis på den här tiden. För det var ju den första kristna tiden. Och så kommer förbönen för församlingen här. Ser vi kapitel 1 och från vers 9 till kapitel 14. Så ber Paulus för församlingen. Och han säger att vi har ständigt bett för er. Och vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren. Och på allt sätt behaga honom. Att leva värdigt Herren. Det var en bön som Paulus och hans medarbetare hade för alla församlingar. För alla de troende. Och här riktar han det till Kolosseförsamlingen också. Att de kristna skulle växa till och att bära frukt och växa till i kunskapen om Gud. Det var viktigt också att få kunskap om vem Gud verkligen är. Det är väldigt viktigt att ha en rätt gudsbild. När de här villfarelserna härjade där i församlingen, gnosticismen, så blev det en skev bild av vem Gud var och Gud är. Och det handlar mycket om människornas strävanden och gärningar. Och vi ska titta lite mer på det om en liten stund. Men det var Jesus tonades ner. Och andra andliga fenomen lyftes fram. Bland annat ängladyrkan och så vidare. Och sen talar Paulus också om att vara uthålliga och tålmodiga. Det är viktigt att vara uthålliga och tålmodiga i hans förbön för församlingen. Läser man vidare sen i kapitel 1 så kommer vi till en undervisande del här ifrån vers 15 och resten av första kapitlet. Där lyfter aposteln fram Kristi persons storhet från vers 15. Han går inte i polemik här i det här skedet i inledningen, utan det är rent positivt han talar. Han lyfter fram Kristi storhet. Han säger bland annat, ty honom skapades allt, alltså Jesus Kristus skapades allt. I himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskar och makter, allt skapat genom honom. Allt är skapat genom honom och till honom. Det är verkligen det här att Jesus Kristus är i centrum. Det är till honom och genom honom allt finns till. Och villolärarna lärde att Jesus Kristus bara var en av religiösa andliga ledare. Det fanns andra också som var viktiga. Men Paulus har ingen, kompromissar inte med det, utan det finns bara en, säger han. Det är honom som allting skapades. Han fanns till före allting, säger han. Det är ju starka anspråk, stora anspråk som Paulus tar där. Och allting hålls samman i honom. Allt skulle rasa ihop om inte Jesus Kristus var den som höll samman allt. Och så säger han också, det finns i Efesebrevet, det här tvillingbrevet, som är väldigt mycket liknande undervisning som i Kolosserbrevet. Han är huvudet för kroppen. Han är huvudet för kroppen, kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Vers 18 läser vi där. Det är fantastiskt. Han är huvudet för kyrkan. Det är ju Efesebrevets undervisning också. Om Kristi kropp och Kristus som huvudet för församlingen. Allt är försonat genom honom, talar också Paulus om, och till honom. Och det är om Kristi persons storhet här. Och sen går Paulus vidare och talar om Kristi verks storhet. Han lyfter fram Kristi försoningsverk på korset. Alltså att Jesus har dött för våra synders skull. Men också om att han har uppstått igen från de döda. Och han betonar att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Det läser vi från vers 20 framåt till vers 23 i Kolosserbrevet första kapitlet. Det är viktigt också att han led döden med sin jordiska kropp. Han vill lyfta fram det, Paulus, här. Så det är tydligt. Och resultatet av det här är att vi blir heliga. Att vi som tar emot det här budskapet, som tror på det Gud har gjort genom Jesus Kristus, att han har försonat oss människor med honom. Vi blir heliga, säger Paulus, fläckfria och oförvitliga. Bara vi håller fast vid vår tro med grund i Kristus och inte viker av från vårt hopp. Det handlar mycket om uthålligheten här. Det är ett fantastiskt budskap här egentligen. Sen fortsätter Paulus och talar om Kristi redskap också. Om sig själv här som Kristi redskap, vers 24 till vers 29. Att han är ett redskap för Jesus Kristus genom lidandet som han får gå igenom. Men han gläder sig mitt i lidandena. Jag gläder mig över, står det i vers 24, att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag mitt eget kött för hans kropp som är kyrkan. Så han var inställd på att lida för de troende. Att det skulle vara mycket svårigheter. Och det här skriver han ju från fängelset också, att han vet att det här kommer att hända i sin tjänst. Det ingår i hans kallelse, hans uppdrag. Men sen talar han också om en mäktig kraft som verkar i honom. Det är för detta jag strävar och kämpar, med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig, i vers 29. Så han hade kraften. Han kände kraften här, mitt i svårigheterna, mitt i lidandet, så upplevde han Guds mäktiga kraft. Det är ju någonting du och jag också kan få uppleva i tron på Jesus Kristus, Guds mäktiga kraft. Och det är säkert många som kan berätta om det här och har erfarenhet av det. Och sen talar han också om, innan där, vers 29, så nämner han om att honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Jag tänker han också tillväxten här. Att vi inte ska stanna på ett barnstadium. Det talar han också om i Korinthierbrevet. Om mjölkmat och det här, det är ju första, det är Korinthierbrevet, och likaså fast föda. att det är viktigt att vi får fast föda. Som nykristna så är det mjölkmat som gäller, precis som för en bebis med välling. Men som när vi växer till så är det viktigt med den fasta födan. Så är också på det andliga området. Han vill att vi ska växa i Kristus. Vi fortsätter i kapitel 2. Så är det en polemisk huvuddel. Där han börjar nu konfrontera en del och gå till rätta med församlingen. Och med villolärorna är det ju egentligen främst. Och då talar han om vers 1-3 kapitel 2 om Kristus, Guds hemlighet. Då använder han ett uttryck så här: i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Vishetens och kunskapen. Paulus brukar här medvetet två av villolärarnas viktigaste termer. Det var vishet och kunskap. De använde det mycket. Men de talar om det mycket på mänsklig basis. Och man var mycket, det handlar om att blåsa upp sig själv och visa att man själv var andlig. Men Paulus, han talar om att det räcker med Jesus Kristus. I honom finns alla de här skatterna, vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det behövs ingenting annat. Det behövs ingen komplettering till Kristus, säger Paulus. Och så varnar han för världslig visdom i verserna 4-8 läser vi här. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Att ha sina rötter i Kristus. Att vara rotad och grundad i honom. Tänk vad viktigt det är. Ditt rotsystem. Var hämtar jag näringen någonstans? Är det Jesus Kristus eller är det något annat? Överflöda i tacksamhet. Det talar han mycket om, att vara tacksam i allt. Och tacksamhet, det gör ju någonting med oss. Det känner vi till. Det förvandlar verkligen en människa, det här med en tacksam attityd i allt. Sen talar han om Kristi fullhet. Man läser vidare från vers 9 till vers 15. I honom är någonting som återkommer. Jag har strukit under i min bibel där, i honom, genom honom, med honom. Och ordet honom, det är hela tiden, återkommer hela tiden. Alltså allt är Jesus Kristus. Det talas om dopet här, som naturligtvis är väldigt viktigt för den kristne. Där vi har begravts, när vi sänks ner i vattnet så begravs vi. Vi dör med Kristus, vi identifierar oss med hans död. Men sen också när vi kommer upp ur dopgraven så uppstår vi med honom, identifierar oss med hans uppståndelse. Man brukar tala om den kristna omskärelsen, judarna hade ju omskärelsen och Paulus liknade det här vid omskärelsen, men det är hjärtats omskärelse det handlar om. Förvandlingen i våra hjärtan, och så bekräftar vi det genom dopet. Och i vers 14 läser vi, och han talar om att han vers 13 först. Han förlät oss alla våra överträdelser. Det var Jesus gjorde på korset. Och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Paulus tar en bild av den dåtida undertecknad skuldförbindelse. Där det punkt för punkt fastslogs vad den skuldsatte var skyldig. Det var faktiskt så att alla punkterna var emot oss. Men sen säger Paulus att, men Gud plånade ut det som stod där. Det gjorde han, han spikade fast vår oinlösta och oinlösbara skuld på korset. Det skedde något som gav eko i hela universum, ända in i himlen. Gud utplånade våran skuld, den existerar inte längre. Han drog ett streck över det skuldebrev som belastar oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Det existerar inte mer. Det är inte så att det ligger i något arkiv eller något förvar. Och Gud kan damma av det och ta fram det vid tillfälle. Nej, det är utplånat, det existerar inte mer. På grund av vad Jesus har gjort på korset. Han utplånade din och min skuld och synd, han dog för oss. Vers 15. Han avväpnade härskarna och makten och utsatte den för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Då tar Paulus en bild från ett romerskt triumftåg. Han framställer Kristus som den som går i spetsen för tåget, medan ondskans alla makter kommer bundna efter honom. Så brukar segraren ha sina krigsfångar i triumftåg. Så gick det till och han såg den här bilden framför sig. Det finns en annan bibelöversättning, det finns ju många bibelöversättningar. En översättning säger så här, tycker jag om, vers 15. Och sedan han hade tagit gadden ur alla de makter. Tagit gadden ur alla de makter. De onda makterna kan inte sticka oss mer, kan inte skada oss mer. Gadden är urdragen. Han går vidare och talar om världens makter från vers 16 i kapitel 2 till 23. Och han talar om kroppen och dess skugga. Villfarelsen i Kolosseförsamlingen. Jag har varit inne på det tidigare en del, men den präglades av astrologi. Astrologi, man tror ju på, är ju populärt idag också. Tror på planeternas och stjärnornas inverkan på våra liv. Men det var mycket astrologi. Och samtidigt var det också en blandning av judisk folkfromhet med inslag av ängladyrkan. Spådomar, hemliga skrifter och orakel präglade den här tron. Uppenbarelse, syner och olika okulta fenomen intresserade människorna. Och det skapar en rädsla för de andliga makterna. Därför handlar mycket om regler och råd. Även asketism var centralt. Alltså man levde asketiskt och man sa att man inte fick äta det och inte röra vid det och mycket om späka sig själv och så. Men man såg det som någonting andligt. Det var ju någonting som tillfredsställer människan på något vis, att man kan göra någonting själv. Men Paulus är väldigt sträng här, han går emot det. Och han säger att villolärarna är uppblåsta på grund av sina syner. De är uppblåsta, alltså högmodiga. De vill vinna egen ära och respekt. Han betonar att alla de här makterna är underlagda Kristus Jesus. Och det är ju så att alla såna här tankegångar och föreställningar leder till fruktan för det andliga. Och så var det också här. Man var rädd för de andliga makterna. Man var rädd för att göra fel. Och du har ju det här mycket med vidskepelse, sånt där som är väldigt starkt, kan prägla människor. Och människor som har hållit på med nyandlighet kan tala om det här också. Att det kan verka positivt till en början, men leder till någonting negativt. Att man blir fånge, man blir rädd och man får mycket obehagliga upplevelser och så vidare. Men Paulus, han säger att alla de här makten är underlagda Kristus. Det är han som har makten. Och han vill befria oss och han vill lösa oss från det här. Och han vill inte att vi ska befatta oss med sådana här saker. Och för Paulus var allt det här helt ointressant. Alla de här andliga fenomenen och allt det med änglar och andemakter och sånt här. Människor fascineras ju lätt av sånt här. Men för Paulus, det var det enda han ville veta av. Det var Kristus Jesus och honom som korsfäst. Som han också talar om. I sin undervisning. Vi går vidare i kapitel 3 och 4. Innan vi landar. Ska vi titta vad säger här lite kortfattat. Vers 1 till 4. Så står det i kapitel 3. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Fantastiskt uttryck tycker jag. Vi lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vi ska söka det som är där ovan. Att låta det få prägla oss. Att vi har våra hjärtan i himlen, men samtidigt våra fötter på jorden. Ibland kan det ju bli att man bara lever i himlen och att det som ligger framför, att man flyr verkligheten. Men inte det Paulus talar om. Utan vi ska leva här och nu, men samtidigt söka det som är där ovan, det som är det eviga, att ha våra hjärtan i himlen, att vi hör hemma någon annanstans. Vi är här en tid, men vi har vårt hem, rätta hem i himlen. Men hitta det, men samtidigt inte fly verkligheten, utan vi lever ju här och nu och har ett uppdrag att leva med Gud här. Sen talar Paulus om att döda de lemmar som hör jorden till, och här är han ju väldigt tuff. Han talar om jag-människan, den gamla naturen som är dömd till döden. Och vi har iklätt oss den nya människan. Vi blir en bild av vår skapare, talar han om. Och evangeliet betyder verkligen en revolution i det här samhället som Kolosseförsamlingen befinner sig i. Och det är naturligtvis likadant idag. Men här var det något alldeles nytt. Man hade inte mött det här tidigare. Människorna kände inte till det här nya sättet att leva. Därför betonar Paulus så oerhört mycket det här att vi är nya skapelser i Kristus. Att jag klätt av mig den gamla människan och iklätt mig den nya. Det sägs att det samhället på den här tiden här i Kolosse då exempelvis, det var en värld där man använde alla medel för att hävda sig och klara sig. Och man skällde ut folk, man grälade och slogs. Man var obeskrivligt grov i munnen och ljög utan betänkande. Så citeras det, som hur det var i det här samhället. Men det är den livsstilen man nu ska dö bort ifrån, och det är det Paulus talar om, att församlingen om kristna måste leva annorlunda. Att visa att vi är nya skapelser i Kristus. Iklä oss den nya människan. Att iklä oss sig kärleken, talar han om. Vers 12-17. Vi har blivit iklädda den nya människan genom dopet, säger han. Men samtidigt handlar det om att varje dag ta på sig de nya kläderna. Så att man kan säga att vi en gång för alla är vi ju avklädda den gamla människan och iklädda den nya människan. Vi dog med Kristus, men vi uppstod med Kristus till ett nytt liv. Vi är rättfärdiggjorda, vi lever ett rätt förhållande med Gud. Men samtidigt måste vi också dagligen leva i detta. Det är det Bibeln talar om, helgelse, alltså att förvandlas, att bli mer Jesus-lika. Och det är en kamp varje dag som vi upplever och som vi får kämpa. Och det står ju mycket om det. Som Guds utvalda, helig och älskade, ska ni alltså klä er innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Ja, det är fantastisk undervisning här egentligen. Den nya människan. Och innan, från vers 5 i kapitel 3, så nämner jag nu om vad som kännetecknar den gamla människan, den gamla naturen. Men det är det vi ska avsäga oss. Och inte klä oss i den gamla människan, utan den nya människan. Och så säger hon ju fantastiskt också i vers 11. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller omskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Vi är alla ett i Kristus. Vi är alla likvärdiga inför Gud. Fantastiskt också. Sen står det om Guds ord i centrum. Han talar om från vers 15. Låt Kristi frid, läste vi nyligen här, rådar i hjärtan. Den som ni kallades till som lämnar en och samma kropp visar tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn, och tacka Gud fadern genom honom. Först bara vers 17 där, att det är en fantastisk riktlinje där, att allt vad du gör i ord eller handling, att det sker i Herren Jesu namn. Det kan ju vara en hjälp när man står inför olika situationer. Är det här rätt eller det är fel? Kan jag se på detta? Kan jag läsa detta? Kan jag göra detta? Kan jag handla si eller så? Kan jag göra det här i Jesu namn? Då kan jag göra det med gott samvete. Är jag tveksam eller känner att jag inte kan, då är det ju bättre att låta bli. Guds ord i centrum. Det talar lite grann om gudstjänsten på den här tiden. Man sjöng saltarsalmer, nydiktade hymner och andra sånger. Sen hade man också undervisning och förmaning utifrån Guds ord. Och predikan också, det handlar om förmaning och uppmuntran naturligtvis också. Och även lära sig vad Jesus sagt och gjort. Man undervisade om det. Vad hade Jesus sagt? Vad hade Jesus gjort för någonting? I vissa fall var det ju apostlarna direkt som hade sett med egna ögon som kunde berätta. Men många gånger var det ju andra hans upplevelser och så här. Man återgav apostlarna, berättade och så vidare. Sen går det vidare med undervisning från vers 18 om den kristna familjen. Och det handlar om relationer mellan man och kvinna, mellan barn och föräldrar, mellan slav och herre. Och det handlar ju om fantastisk ömsesidig kärlek och underordnande, precis som Efesebrevet också talar om. Och skulle det här fungera så är det ju aldrig några problem i några relationer och familjerelationer heller för den delen. Det handlar om både att barnen ska respektera sina föräldrar och föräldrarna ska respektera barnen också. Och inte reta dem, står det faktiskt, så de tappar modet. Och männen ska älska sina hustrur men inte vara elaka mot dem. Och kvinnorna ska underordna sig sina män som det ansåg kristna, står det. Och slavar ska lyda sina jordiska herrar, men herrarna också ska tänka på att de har en herre i himlen också och behandla sina slavar och livegna med respekt och kärlek. Sen talar han om uthållighet i bönen i kapitel 4. Vi ska vara uthålliga i bönen och vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad, och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Han talar om bön, uthållig bön. Han talar om vaksamhet, att vaka i bönen. Det är ju någonting vi behöver lära oss också. Att vara uthålliga och vaka. Det är lätt att det blir snabba böner, och när känslan är på topp då ber vi, men sen kanske inte man känner inspiration och glömmer man bort att be. Men inte glömma tacksägelsen heller. Alltid i tacksägelse. Och så be om öppna dörrar, och så att vi kan vittna på rätt sätt. Och sen talar också Paulus om att om relationen till de som är utanför kyrkan, att lägga våra ord väl och genom sälta, att vi ska veta hur vi ska svara var och en. Alltså vishet, gudomlig vishet när vi möter människor som inte är troende. Det kan vi inte få nog av. Det kanske har varit problem i historien ibland att vi inte har varit så visa alla gånger. Sen kan man ju vara så vis, om ni förstår mig rätt, eftersom man blir för försiktig. Det ska vi inte heller vara. Men be Gud om hjälp så att vi kan presentera budskapet på ett rätt sätt. Också svara när frågor kommer på ett visst sätt. Att den heliga ande får ju sin inspiration och vishet. Det sista innan jag säger amen här, det är de här personliga hälsningarna. Kan man tycka det är ointressant, det kan man ju hoppa över. Det räcker ju med det där, varför ska de vara med? Men det är väldigt intressant faktiskt. Och från vers 7 och kapitlet ut, eller hela brevet ut där, så finns det en del hälsningar. Det finns en del intressanta namn här. Alla namnen är faktiskt intressanta, mer eller mindre. Och det finns den första delen, är den första hälsningen här kan man väl säga, den är nästan identisk med Efesierbrevet. Där handlar det om information om Tychikos. Det är ju han som är sändebudet som kommer med brevet, han nämns där. Och sen nämns en man som heter Onesimus, och han nämns också i brevet till Filemon. Han var ju en förrymd slav egentligen, som blivit omvänd till Kristus. Det var Filemon som var slavägaren. Men Onesimus hade flytt, men sen blivit omvänd och kristen. Och nu skulle han återvända till sin herre Filemon. Och allt det här kan du läsa om i brevet till Filemon faktiskt. Väldigt intressant. Och han bodde ju i Kolosse, Filemon också. Så det hör ihop med Kolossebrevet väldigt mycket, som jag också nämnde inledningsvis. Aristarkus är en man som nämns här också. Han hade varit med Paulus i Efesus och släpats till teatern tillsammans med Paulus av en rasande folkmassa. Nu fanns han i Rom och var fängslad med Paulus. Han nämns också här. Sen nämns Markus, som egentligen heter Johannes Markus, som var kusin till Barnabas, som också hade rest en hel del med Paulus tidigare. Och Markus hade ju varit med Paulus och Barnabas till Cypern på deras första missionsresa. Men sen lämnade han faktiskt. Han fegade ur lite grann, så att han fortsatte inte i resesällskapet. Och på grund av det kan man läsa om i Apostlagärningarna. På grund av det så ville inte Paulus ta med Markus, Johannes Markus, längre. Men Barnabas ville ha med honom. Det var hans släkting också, men han hade förtroende för Markus. Och det ledde till en schism mellan Paulus och Barnabas. Så de delade på sig och reste var för sig. Men nu verkar den konflikten vara helt över. Det kan vi se i andra brev också. Att Paulus, han har Markus väldigt nära sitt hjärta. Och han är en av de trognaste medarbetarna till Paulus. Och enligt fornkyrkan så är det faktiskt denne Markus som skrivit Markus evangeliet. Det är ju helt fantastiskt. Justus är en annan som nämns. En okänd judisk person som egentligen hette på hebreiska Jesus faktiskt. Men Justus, det är hans romerska namn. Judarna hade två namn vid den här tiden. Ett romerskt och ett judiskt. Epafras nämns också. Grundaren av församlingen i Kolosse. Och det var en man som inte glömt sin församling. Och som kämpade för dem och grannförsamlingarna i sina böner. Det står faktiskt det, att han gjorde det. Och han kände en kärlek till den församlingen som han hade grundat. Och som han också var ledare för. Men nu var han också i Rom då med Paulus. Sen nämns Lukas läkaren också. Som enligt traditionen har både nedtecknat Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Demas nämns även i brevet till Filemon. I andra Timoteusbrevet 4 och 10 nämner Paulus. Lite sorgligt faktiskt att Demas övergett honom på grund av kärlek till denna världen. Så att han var inte trogen ända hela tiden, utan han lämnade sedan Paulus. Och man kan säga att på några korta rader och inklusive Paulus, som vi räknar med honom, så möter vi här i de här hälsningarna i slutet av Kolosserbrevet författarna till en stor del av vårt nya testamente. Under bara några versar här. Så en stor del av författarna till Nya Testamentet finns här omnämnda. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är ju också väldigt fascinerande. Vi ska avsluta det. Det var lite snabbt genomgång ett bibelstudium. Men jag hoppas att det har gett lite aptit att fortsätta studera och fördjupa dig när det gäller Kolosserbrevet. Och även de här andra breven vi har läst och studerat tidigare. Och vi kommer ju att fortsätta längre framåt. När vet jag inte riktigt, men med lite av bibelstudier. Men det är väldigt intressant. Och huvudtemat, glöm inte det, för Kolosserbrevet. Det är att Jesus Kristus är Herre. Han är den unike frälsaren. Han har all makt i himlen och på jorden. Och det är honom, till honom och för honom som allt skapades. Han är unik. Det finns ingen annan som kan jämföras med honom. Och det är liksom det Paulus vill få fram här i Kolosserbrevet väldigt tydligt. Och även i de andra breven som han skriver och den andra övriga undervisningen han har också. Men här framkommer det oerhört tydligt. Och han är inte ett dugg imponerad av andra läror och religiösa upplevelser som människor har haft. Utan det måste vara Jesus Kristus som är i centrum. Allt är till för att förhärliga honom, Jesus. Ingenting annat. Gud välsigne er alla. Och jag vill önska er en fin fortsättning på den här dagen, den här söndagen, men också den veckan som följer. Tack ska ni ha.